Hej alla och välkomna till MedTech-podden. Nu var det ett litet tag sedan vi spelade in vår senaste podd och därför är jag extra glad att idag kunna presentera en gäst som ska prata om något som vi ser är både väldigt, väldigt viktigt och kanske lite komplicerat. Det är det här med mjukvara och de regelverk och lagstiftningar som styr mjukvaran. Och för att få det här ordentligt belyst så har vi som sagt varit en gäst idag. Och det är Nils Lidström som kommer att berätta mer om området för oss. Hejsan Nils.
Hej, vad kul att vara här.
Jätteroligt att ha dig här. Och våra lyssnare kanske undrar varför du sitter här.
Ja, det kan man ju undra. Jag är alltså regulatorisk konsult på QAdvis och jobbar bara med mjukvara egentligen med våra kunder. Och hjälper dem med alla aspekter egentligen när vi jobbar med mjukvara. Mer och mer cybersäkerhet. Och jag har en bakgrund som teknikchef på olika bolag, kanske mest intressant att starta bolag inom medicinteknik.
Ja, men det låter som en väldigt bra bakgrund. För det vi ska prata om idag, det är ju det här med regelverken kring mjukvara och vad det är som man behöver tänka på om man är ett medicintekniskt företag och sysslar med mjukvaruutveckling. Det som ju är uppenbart för oss alla, det är att den lagstiftning som vi har idag, den kommer väldigt mycket från Europa, från EU. Du kanske skulle kunna ge bara en liten bild av vilka de olika lagstiftningarna är när vi pratar EU-lagstiftning och medicinteknisk mjukvara.
Ja, men precis. Det är ju verkligen drivet från Europa och man kan väl säga vi har de befintliga lagarna och regelverken och såklart har vi MDR och IVDR i botten, men också GDPR och NIS-direktivet. Sen finns det också Cyber Security Act som brukar tas upp som indirekt påverkar mjukvarubolag inom medicinteknik. Sen kommer ett helt koppel av olika lagar och regler som vi väl får prata mer om.
Det kommer en hel del. Ja, jo, men vi har ju själva pratat ganska mycket om regelverken som kommer och de problem som det kan vara att de inte alltid kanske går helt hand i hand med framförallt då MDR. Men om man tittar på MDR och IVDR, våra lagstiftningar, och GDPR som jag tror de allra flesta av våra lyssnare ändå känner till. Vad är då det här som du nämnde, NIS och Cyber Security? Vad är det för lagstiftningar vi har där?
Jo, NIS är ett direktiv om nätverks- och informationssäkerhet. Man kan väl likna lite mer en motsvarigheten till det som fanns före GDPR. Ett direktiv, det heter då person... Nej, vad heter det? Nu glömde jag det. Men det fanns ett direktiv för att skydda personuppgifter innan. Och lite samma är det med NIS-direktivet. Och det är då vänt mot... Man ska försöka skydda samhällsviktiga funktioner. Det här är ganska uddlöst och har inte fungerat jättebra. Så därför kommer man uppdatera. Och då, det är det som då brukar kallas NIS 2. Som vi väl kommer prata mer om alldeles strax. Cyber Security Act å andra sidan, det är egentligen bara ett ramverk där man ger den europeiska cybersäkerhetsmyndigheten mer befogenheter och riktlinjer. Att de ska införa olika typer av certifieringar för att stödja industrin. Så det är väldigt indirekt det påverkar. Men man har stora förhoppningar på att det här ska lösa många knutar inom industrin.
Ja, ja, men det är ju högt ställda förväntningar på regelverken. Och i delar kanske lite skilda förväntningar också beroende på vem det är som tittar på regelverken. Och du nämnde det att vi har ju väldigt många olika regelverk på gång in. Och ett av dem som vi i alla fall har jobbat lite med, det är EHDS. Vad säger de om EHDS? Är det viktigt?
Det är ju jätteviktigt och jätteintressant att se var det tar vägen. Nu är det ju fortfarande ganska tidigt för att se vad som händer med den här delade europeiska datautrymmet, eller vad man ska kalla det. Men jag ser det som helt centralt att få till bra användning och delning av data inom Europa. Och det dyker upp inom flera områden i de strategier som EU har framöver.
Ja, men det är ju, och just EHDS, det här att det handlar naturligtvis om delningen av data inom vården, så att läkaren i Stockholm och läkaren i Uppsala ska kunna, om man möter samma patient så att säga, ha tillgång till relevant information. Men det är ju också frågan om vad industrin, företagen ska kunna eventuellt då få använda som sekundär användning av data. Så vi tycker att det här är jätteviktigt och med stora möjligheter, men en del utmaningar också.
Ja, jag tycker det är den intressanta biten av det.
Ja.
Och det är någonting som vi verkligen behöver, och som om man får det på plats på ett bra sätt, såklart blir otroligt effektivt och kraftfullt.
Ja, men det kommer att kunna hjälpa många företag. Mm. Men om man tittar lite på de här andra lagstiftningarna, det är ett annat område som det har pratats väldigt mycket om under de senaste 2 åren kanske i alla fall. Det är ju AI, artificiell intelligens.
Ja, och där har vi ju AI Act som är på gång och har förberetts länge, och nu är man inne i de här avslutande trilogmötena. Men där har man stött på patrull, så alldeles nu i dagarna så ser det ju väldigt osäkert ut vad som kommer att hända med den. Men man kan väl kort bara säga att det är ett försök att reglera AI för att få en säker användning. Det finns stor risk att man kommer behöva göra ett stort omtag, för det är stora starka krafter som nu vänder sig mot hur lagstiftningen är skriven. Men så jag gissar att när den här podden sänds att man vet hur det har gått. Men det är verkligen precis nu i dagarna, så vi får se, men jättespännande.
Ja. Ja, men en erfarenhet från EU-arbetet är väl att det ganska ofta går i stå och tar lite tid, och sen så händer det någonting och så rullar det vidare. Men tidsplanerna blir ofta lite längre än vad man kanske hade sagt från början. Det är väl en erfarenhet vi har. Ja, andra lagstiftningar då som kan vara värt för lyssnaren att känna till?
Jag nämnde ju den här uppdateringen av NIS-direktivet, NIS 2, som är då betydligt mer kraftfull, och där man breddar direktivet så att det täcker fler områden och fler företag helt enkelt. Man kan likna det lite med hur GDPR infördes, och där fanns ordentliga sanktionsavgifter, och det blev en betydligt tydligare lagstiftning, och det får man säga att det är samma sak med NIS 2. Men det är ett direktiv och det är inte klart än hur det här kommer tillämpas i de olika länderna, så det får vi se nästa år, så kommer det presenteras av de olika länderna. Så det är många detaljer som återstår att se, men den är en då av de här nätverks- och informationssäkerhetslagarna, eller cybersäkerhetslagarna och reglerna. Sen så har vi ett helt koppel med andra. Det finns en uppdatering av radiodirektivet som är på gång, och då handlar det om cybersäkerhet för alla trådlösa enheter egentligen. Och där kommer även trådlösa medicintekniska enheter täcks ju också av det här. Sen finns det också lagstiftning för andra Internet of Things-enheter, och då täcks även medicinteknik in där. Det är Cyber Resilience Act, just kallas det. Den.
Mm.
Sen finns det ytterligare några som Data Act som handlar om delning av data. Vi har Digital Services och Digital Markets Act som väl bara väldigt indirekt kan påverka medicinteknik, men det är ändå ett försök att få schyssta spelregler på digitala marknader och minska inflytandet och den makt som några få stora spelare har.
Det är ju jätteintressant och man kan ju fundera, om man tittar sig runt i världen nu så ser man att det händer ju massor av saker och mycket känns väl kanske inte så positivt. Vi har gått igenom en pandemi som satte våra samhällen väldigt mycket på prov. Vi har ett krig i Europa, något som vi bara för några år sedan kanske, eller innan 2014 i alla fall, såg som ganska osannolikt att vi skulle behöva uppleva. Och nu har vi också en eskalerande konfliktnivå i Israel-Palestina. Så att det känns ju som det är många omvärldsfaktorer som gör att det blir tuffare och tuffare. Men har det här någon påverkan eller är det andra saker som styr att EU väljer att reglera så mycket just nu inom det här området?
Det har definitivt en påverkan. Sen är det många faktorer bakom. Men absolut, framförallt när det gäller cybersäkerhet så får det det blir otroligt mycket viktigare i den här omvärlden. Och rent generellt, det lärde man sig under pandemin, vad beroende och vad viktigt det är att vi har fungerande digitala tjänster för att samhället ska fortsätta att fungera även när man då delvis stänger ner det. Så det är klart att det har ju pressat på det här, även om initiativen kanske är betydligt äldre, så har det ju accelererat.
Mm. Och du nämnde också lite det här med att skapa någon slags spelregler som gör att man skapar bättre förutsättningar, inte bara för de allra största techbolagen, så uppfattar jag att du sa i alla fall. Hur tänker EU där?
Jo, men man kan ju, om man tänker sig lite bakgrunden till varför man gör alla de här sakerna. Om man är lite cynisk så kan man ju säga att EU har ju såklart sett att de har tappat makt, särskilt till stora amerikanska teknikjättar. Och det gör ju också att det blir mindre inflytande för både EU och europeiska bolag. Och det vill man ju såklart ändra på. Sen är det ju en komplex fråga, så det finns ju många fler faktorer som påverkar det här och som driver det framåt. Och de här lagstiftningen mot de stora jättarna är ju också för att skydda de enskilda medborgarna. Och det finns ett stort tryck i parlamentet för att driva lagstiftningen och tillämpningen av lagstiftningen, särskilt när det gäller GDPR och de hur stora jättar som Meta och andra hanterar personuppgifter och utvecklar sina tjänster. Och ja. Det finns ett demokratiproblem som EU tar på allvar. Ja. Både på hög nivå och gräsrotsnivå.
Ja. Jo, för det här är väl lite frustrerande. Det kan vi ju se på våra medlemsföretag att de kan många gånger känna att GDPR är... Det är svårt att navigera GDPR. Och att det uppfattas att väldigt mycket går överhuvudtaget inte att göra på grund av GDPR. Har du några tankar kring det här?
Ja, men det är ju definitivt så att GDPR ställer till det för många. Och att tillämpningen inte alltid är i linje med avsikterna med lagstiftningen. Och den är problematisk. Och det pågår ju arbete för att försöka förtydliga och förbättra tillämpningarna. Så att man faktiskt angriper de problemen som finns. Och då är det ju särskilt de här stora bolagen som hanterar personuppgifter på ett sätt som är väldigt problematiskt. Både för enskilda medborgare men för samhället i stort. Så Ja, det är en svår fråga och vi kommer inte lösa den på kort sikt, vare sig i Sverige eller på europeisk nivå, men den är viktig att driva vidare.
Nej, alltså det är ju extremt viktiga frågor och vi har väl lite haft i alla fall en grundtanke att om man skapar ett förtroende för att man kan dela data på ett tryggt sätt så ska det också öka tillgängligheten till datan. Men hittills har vi kanske inte riktigt sett det, eller?
Nej, och det är ju också lite problematiskt för att man har olika syn på vissa aspekter av GDPR i olika länder. Till exempel när det gäller sekundäranvändning så tolkar man lagstiftningen lite olika. Så för att gå tillbaks till EHDS, så om man kan få till det och få en gemensam syn på hur datadelning och hantering av data ska ske inom Europa, så kommer det ju lösa upp olika knutar och det blir tydligare var gränserna går. Och då kan man ju se att bland den här nya lagstiftningen i strategierna för datadelning som finns från EU, då är det här en viktig faktor, att det ska bli enhetligt. Det ska bli lättare för de enskilda medborgarna att kunna komma åt sin data och använda de leverantörer de vill, men också för forskning och samhälle och myndigheter att använda det för att kunna serva sina medborgare med de tjänster som de behöver. Och då är det ju såklart, hälsa är ju väldigt mycket i fokus.
Nej, men precis. Nej, och sen tänker jag på det här också. Du nämnde ju det att pandemin visade hur viktigt det är att vi har väl fungerande digitala system. När vi inte längre kunde träffas fysiskt på samma sätt, så var det för att kunna upprätthålla verksamheten på olika sätt, så behövde det digitala fungera. Och där har vi ju sett mer och mer att just cyberriskerna, vi uppfattar att de har ökat i alla fall. Vad bör ett litet medtechbolag tänka på när man tänker på just cyber security och de risker som medicinteknik kanske specifikt kan innebära?
Ja, man kan ju säga när det gäller cybersäkerhet så har i princip alla branscher duckat för det här. Och tänkt att det händer inte mig. Jag är en så pass liten spelare. Och det är väldigt problematiskt. Så vi har en stor skuld i samhället där vi verkligen måste börja jobba med det här på riktigt. Och jag ser framåt att det här kommer vara en helt central del i arbetet med mjukvara, oavsett bransch. Och det är klart att för medicinteknik så får det en lite extra viktig, det är en lite extra viktig aspekt. Men man kan ju också se att det här ökade fokuset på cybersäkerhet, det sker ju också i USA till exempel, där Biden-administrationen var väldigt tidiga med att gå ut och fokusera på cybersäkerhet och ville visa att amerikanska myndigheter måste gå före. Och när det gäller medicinteknik så har de ju betydligt striktare regler nu inom cybersäkerhet. Så jag tror att, ja, det är jobbigt. Det är mycket man behöver göra. Man behöver tänka om, man behöver tänka nytt, man behöver ändra sina processer. Men det är absolut nödvändigt. Och om inte tillräckligt många gör det så får det så negativa effekter både för branschen och för samhället i stort. Och för enskilda företaget. För att drabbas av olika former av cyberbrottslighet är otroligt jobbigt.
Ja, nej, men och det är ju så. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg det, att det har ju visat sig några gånger att medicintekniken ibland är vägen in att attackera hälso- och sjukvården. Och det är ju ett av de områden som man ofta då ser som prioriterat. Både när det handlar cyberbrottslighet, men också främmande makter som på något sätt skulle vilja störa samhället, så är ju hälso- och sjukvården en väldigt känslig punkt. Så att Det är viktigt att de medicintekniska bolagen verkligen är med och driver utvecklingen här. För att det handlar ju om att skapa en säker hälso- och sjukvård. Även när vi pratar informationssäkerhet. Inte bara den medicinska säkerheten.
Ja, nej, men det är helt sant. Och jag tror att det är många som inte riktigt har förstått hur stor cyberbrottsligheten är. Och att det är såna enorma summor. Det är så otroligt välorganiserade organisationer som ligger bakom, vare sig det är kriminella organisationer som just står för den stora biten, eller enskilda stater som har hela arméer som sitter och jobbar med det här. Både för att störa andra stater men också för att tjäna pengar. Så det är absolut jätteviktigt att alla tar det på allvar.
Ja, ja, och jag tänker på det nu då. Alltså, du har nämnt många nya lagar. Vi pratar ju om att det finns många lagar på andra områden också. Men det är uppenbart att det är väldigt mycket som företagen har att faktiskt ta hänsyn till. Hur ska vi kunna hantera det här? Har du några medskick också till lyssnarna?
Ja, jo, men det är ju jobbigt att följa alla de här lagarna, såklart. Men jag ser att alternativet är värre. Man måste börja titta på vad kostnaden är om man inte följer de här nya lagarna. Och då menar jag inte i form av avgifter eller sanktioner, utan just vad händer om vi blir utsatta för ett angrepp. Och den kalkylen finns ofta inte med idag. Så cybersäkerhetsfrågorna har inte kommit upp på ledningsnivå i företagen, och det behöver de göra. Så, och om de gör det, då är jag övertygad om att man ser att riskerna och kostnaderna är så pass stora att man måste ta det här på allvar och måste avsätta resurser för att göra det.
Ja.
Även om det är dyrt, tyvärr.
Ja, nej, men så är det ju ofta, och det är kanske till och med så att framförallt för lite mindre företag så är det till och med en styrelsefråga att förstå den risk som det innebär att man inte fullt ut möter alla kraven som finns på det här området.
Absolut.
Ja, nej, men sammanfattningsvis kan man väl ändå säga att vi målar upp det som ett stort arbete att möta regelverken. Men tanken med regelverken är ju i grunden positiv.
Absolut, och jag ser det som väldigt, väldigt bra det EU har gjort. Med den här fokuseringen på det de kallar det digitala decenniet. Alla lagar och regelverk för att få till en bra digital framtid för de enskilda medborgarna. Gör vi det här rätt så får vi en både säkrare, bättre fungerande vardag. Vi får en bättre fungerande demokrati också. Så det alla vinner på om vi gör det här på ett bra sätt. Både de enskilda småföretagen och medborgarna och staterna. Så jag ser i grunden som väldigt positivt, och att man kanske inte ska vara rädd för de här lagarna. Det är många nya lagar. De överlappar varandra väldigt mycket. Man kommer kunna hantera de flesta av dem genom att ha ett och samma arbetssätt. Det är samma saker som täcker de olika lagarna egentligen. Så börja jobba systematiskt med cybersäkerhet, så kommer du klara av de här lagarna och regelverken, och framförallt då klarar du att skydda dig mot den här cyberbrottsligheten. Så det, jag ser det väldigt ljust på framtiden tack vare de här lagarna, får jag säga. Även om det kommer vara lite jobb med att trimma in dem.
Ja, men det är ju, det är härligt att höra att du ser ljust på det. Och i vårt perspektiv som branschorganisation så ser vi också att i slutändan handlar det ju alltid om individen och patienten, och att vi ska se till att de produkter som vi skapar gör så stor nytta som möjligt med så lite risk som möjligt. Och här behöver vi förstå att cyberriskerna också är risker som ingår i det här arbetet. Och det vet jag att väldigt många företag redan idag arbetar med. Men för företag som är nya på väg in så kan det vara bra att ha det mer tydligt på agendan. Är det någonting du skulle vilja avsluta och säga, Nils? Något som vi har missat i vårt lilla samtal här om?
Jag tror vi har täckt det viktigaste, men det är väl... Ja, kanske det jag sa lite på slutet, att man inte ska vara för rädd för de här lagarna. Jag ser att det mesta som kommer är till gagn för de enskilda företagen, vare sig man är stor eller liten. För det ger ett ökat fokus på cybersäkerhet och att man behöver förstå det och få in det i organisationen. Och tanken är också att det ska finnas mer stöd för företagen, till exempel med Cyber Security Act. Och kanske kommer det på plats och man får mer stöd. Annars får man... Det finns ju fler och fler som jobbar med det här och är duktiga på det. Så det...
Ja, kunskapsnivån i samhället ökar när kravnivån ökar.
Så. Exakt.
Ja, så att det... ja, men det tycker jag var väldigt bra medskick och slutord här. Att det är faktiskt så att de här lagstiftningarna, det är stora möjligheter för företagen inom medicinteknik att komma vidare, utvecklas ett steg till, och vi bidrar enormt mycket med mycket gott i samhället, och även inom det här området behöver vi bidra kanske lite mer än vad vi historiskt har gjort, om jag lyssnar på vad du sa, Nils. Stort tack, Nils, för all din kunskap inom det här.
Tack.